Det är fredag och det är dags för ett nytt avsnitt av Träningspodden, Sveriges största podd om träning. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström, är för många mer känd som Lofsan, och min poddpartner och författarkollega, det är tv-programledaren Jessica Almenäs. Och vi firar lite extra därför att det här är augusti månads första avsnitt av Träningspodden. Och vi börjar med att säga grattis Jessica, du har 2 OS-kvällar kvar att sända. Eller typ 3 får vi säga. Ja. Lördag, söndag och sen så är det liksom OS-finalen.
Ja, gud vad det kommer att kännas tomt. Men också antar jag lite skönt. För att jag gissar att jag är väldigt, väldigt trött. Vi ska vara helt ärliga med och säga att vi spelar in det här i förväg. Så att har det hänt någonting den senaste veckan eller de senaste 2 veckorna egentligen som OS har pågått, så är det inget som vi kommer att benämna i den här podden, för att vi kan inte se in i framtiden. Mycket kan vi, men vi kan inte se in i framtiden. Och ska jag... Nej, fortsätt.
Jag gillar Jessica att du, när vi spelar in det här avsnittet, då alltså OS-invigningen har inte varit än. Dock har Sveriges damer spelat sin första fotbollsmatch, vann med 3-0 mot USA. Det kommer kännas som old news. Vi kommer ju veta hur det har gått för damerna när ni lyssnare hör det här. Men att du Jessica, innan vi sätter på poddmikrofonerna, säger och jag är redan trött.
Ja, jag vet. Jag går in i det här nu med väldigt mycket entusiasm. Du ser, jag kan inte prata.
Jag tänkte säga någonting.
Nej, entusiasm. Så mycket att när då Sveriges damer spelade den här matchen, så satt jag och tittade så jävla koncentrerat, gjorde anteckningar, skrev ett imaginärt manus i mitt huvud. Fast det här är ju inget som jag kommer att använda, för på fredag när vi sände vår första sändning, då är det här old news. Det är i bästa fall något som vi bara lite kort nämner. Men du vet, så på tårna är jag. Och vi hade rep igår och jag var bara såhär, nej men nu måste vi börja sända. Jag var liksom sändningsladdad. Därför jag tror att jag är lite trött idag. Jag har gått ut för hårt. Jag har liksom gjort som jag gör i alla maratonlopp. Precis i början, jag bara springer som en jävla dåre. Och sen blir man trött mot slutet. Men ja, det ska nog gå bra. Hur det har gått, det vet vi ju i princip när ni lyssnar på det här avsnittet. Och jag måste säga, Lovisa, det här är inte snällt. Men jag är lite trött på dig. Nu har vi faktiskt poddat 3 gånger den här veckan.
Jag träffar dig mer än min familj just
ja,
nu.
Detsamma du. Så att, men det känns bra, för att när vi hörs till nästa veckas avsnitt, då kommer vi ha väldigt mycket nytt att fylla på med. För då har vi ju inte pratat på några veckor. Och då brukar det vara så att vi pratar i mun på varann och liksom knappt får plats med allt som vi vill säga.
Så att det kanske är så att lyssnarna också är trötta på dig, för då har de dig varje kväll i hela OS och sen dessutom typ 75 minuters podd varje vecka. Och du har ju inte gjort sån här, ja men du gjorde ju OS i Sochi var det va?
Nej, Pyeongchang. Nej.
Ja, alltså, du är så dålig på internationella grejer. Men det här med att få så himla mycket av dig, det är ju lite spännande.
Ja, men vet du vad? Det är inte ens nog med det. För att den 3 augusti, det vill säga i tisdags, så började nämligen säsongen av Över Atlanten som jag är med i. Så att nu kan man också se mig varje tisdag på kvällarna när jag åker båt. Så att det blir liksom överdos av Jessica Almenäs. Jag ber om ursäkt på förhand.
Vi får skapa ett litet filter. Reglera dosen.
Ja, nej, det blir det. Men så blir det ibland i mitt jobb. Plötsligt är man borta några månader och sen blir det väldigt, väldigt mycket en period. Och det får vara så helt enkelt. Jag tycker i alla fall det ska bli kul. Jag satt och tänkte på det idag att jag är väldigt tacksam att jag faktiskt får jobba med OS. För att jag minns så väl när jag var liten tjej Och jag minns när jag satt och tittade på Carl Lewis när han tog 4 OS-guld i Los Angeles 1984. Då hade jag inte ens fyllt 9, jag var 8 år. Och det här kommer jag ihåg så väl. Och bara tänkte, det där är det största. Det där är det absolut största. Eller när OS var i Lillehammer. Och vi bodde då i Östersund. Och då tänkte jag så här, tänk om man kunde få åka dit. Det är inte så långt till Lillehammer. Men vi kunde ju inte åka dit givetvis. Och jag gick ju i skolan och hade min basket och bla bla bla. Men jag vet att jag tänkte så här, tänk om man någon dag skulle kunna få vara på ett OS, se ett OS live. Nu fick jag göra det i Sydkorea, men att få sitta och leda ett OS-magasin varje kväll, det är ju helt ofattbart. Jag är väldigt tacksam. Jag hoppas att jag klarar av att njuta varje dag.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen, som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop, och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset.
Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Craft.
Ja, det är vi. Och vi har ju flera gånger testat både skor och kläder från Craft de senaste åren.
Och våra lyssnare vet ju såklart numera att Craft gör grymma löparskor.
Det gör de verkligen. Och nu i april så har vi haft förmånen att få testa deras löparsko Nordlight Ultra. Först och främst, Lovisa, hur snygg är inte denna sko?
Vi snackar godis. Det här är ögongodis. Alltså, skulle nog säga att de till och med funkar på röda mattan. Jag har föreläst i mina idag. Craft är grymma på design och färg. Men nu, det är ju ändå så att det handlar ju mer egentligen om funktion än snygghet. Men vi måste ju ändå liksom trycka på snyggheten.
Ja, alltså det är ju faktiskt inte oviktigt. Du vet, jag är ju väldigt mycket för att det måste vara snyggt när man tränar. Så är det. Men jag har testat skon och jag skulle säga att det här är en okomplicerad sko, tycker jag. Det är en premiumsko för alla oss som gillar att springa. Och jag tycker den funkar bra på asfalt, den funkar bra på grus och på skogsstigar. Det är härlig, bra fjädring i skon.
Snabb, lätt löpning, grym stötdämpning. Det är nog liksom min sammanfattning vad den här skon handlar om. Jag upplever den som väldigt stabil trots att den är jättelätt. Alltså det känns som att den inte väger någonting. Vad skulle du säga att du gillar mest med skon?
Ja, men jag gillar nog ändå att det är så bra stötdämpning, för jag springer ju mycket på asfalt och jag har ju problem med mina fötter och ben och så jag behöver verkligen den där stötdämpningen. Och den var också väldigt skön från dag ett. Jag fick inga skavsår eller någonting, och det gillar man ju.
Ja, man vill ju kunna ta på sig skon och bara köra.
Exakt.
Jag gillar också den här responsen från sulan. Jag gillar ovandelen. Det är som ett tunt mesh-material. Det är väldigt mjukt och det är smidigt. Och det som jag uppskattar att det också är ventilerande. Tunn plös, så det är ingenting som håller på och trycker ihop sig.
Exakt, och så kan vi säga igen att de är också grymt snygga. Som en liten, liten karamell, och det är viktigt. Ett tips från oss är att ni kanske går upp en halv storlek eller en storlek från era vanliga löparskor, för att de är lite mindre i storlekarna. Jag har till exempel 40 och jag har normalt sett 39.
Och jag har gått upp pyttelite grann. Och med koden Lovisa25 eller Jessica25 så får du nu hela 25% på hela sortimentet på craftsportswear.com.
Och det är ingen dålig rabatt, och passa nu på att matcha några snygga kläder med de här snygga skorna. Koden gäller på ordinarie priser inom EU och gäller fram till den 5 maj.
Vi säger stort tack till Craft. Nu ska i alla fall jag ut och springa.
Härligt, nu kör vi. Tack Craft.
Och då gör jag som vanligt, eftersom jag i min coachroll möter så många kvinnor som är på väg in i någon form av utmattning eller liknande, kanske är mitt i det och tar hjälp för att ta hand om sig själv, eller är på väg ut eller har kommit ut på andra sidan, men att man där och då upplever det stora mörkret som att man aldrig kommer komma tillbaka till arbetslivet, jag kommer inte kunna klara av att ha tider att passa eller kollegor att förhålla mig till, allting känns bara som en stor tung sten i hjärnan och i själen, vilket, och där har ju du varit Jessica, men så här nu i efterhand, att det faktiskt går, att det går att komma vidare med rätt verktyg.
Ja, det hoppas jag verkligen att jag kan inspirera till. Att man kan resa sig från det mörkaste hål när man tror att nu är livet över som jag känner det. Jag kommer aldrig att kunna komma tillbaka. Men det kan man faktiskt ofta, men man måste ge det tid. Det tar tid med sånt här, och det är det man inte får glömma bort. Och sen kanske man aldrig blir exakt likadan, men man kanske blir något annat, och det kan vara både positivt och negativt. Men man får inte glömma bort att det kan faktiskt finnas något positivt med det också.
Ja, jag tycker det är fint att se, att få titta på så här mycket på dig från sidan, men också ha varit med när du bara har gråtit.
Ja, och varit helt... Det fanns ju en tid när jag inte kom ihåg hur jag skulle avsluta en mening som jag hade börjat, för att jag kom inte ihåg vad jag hade sagt. Och det får man inte glömma bort. Att där var jag faktiskt för bara några år sedan. Och nu så ska jag leda direktsändningar varje kväll i 17 dagar, och det känns som att det kommer att gå alldeles utmärkt. Det är ett stort steg.
Vi är ju inne i första veckan av augusti, och jag vet att precis som varje augusti, vi har ju officiellt i träningspodden benämnt augusti som sommarmånad. Det är ju väldigt viktigt att betona. Det är inte den första höstmånaden. Eller så är det för dig mentalt ibland? Kan det variera från år till år?
Nej, men augusti tänker jag alltid att nu är sommaren slut. Det är bara början på slutet tyvärr. För mig blir det så. Men jag måste bli bättre på det och tänka att det är fortfarande sommar. Och förra året faktiskt, då var jag på Gotland och spelade in Superstars hela augusti egentligen. Och hade ju den bästa sommaren där. Det var ju mycket bättre än vad det hade varit innan i juni och juli. Så att man får se positivt på det. Jag tror att augusti kommer att bli en alldeles underbar sommarmånad som vi ska passa på att njuta av innan vi måste gå in i höstmörkret. Men det har också sina fördelar. För att du, speciellt Lovisa, vet jag, du har ju liksom inte det vanliga nyåret, utan ditt nyår, det är ju när hösten kommer. Då börjar du om och tar omtag, och det kan ju vara en nystart också med hösten.
Jag älskar ju höst, och det har blivit än mer kärlek till hösten. Alltså, dels så fyller jag år 3 september, och nu har vi pratat om det i träningspodden. Jag ska fira med helg i Sälen, och jag ska springa lopp. Men så att september blir ju en bra månad enbart på grund av att det är min månad, och alla jungfruars månad. Och sen fick jag mitt första barn 3 augusti, vilket verkligen var sommar augusti 2009. Men sen var jag också höggravid 2010, augusti, ja, kanske inte räknas då, men framförallt september och oktober. Och jag minns så väl hur just den hösten kändes att gå och vänta på att föda barn. Det var en varm höst. Jag kommer ihåg att jag kunde inte knäppa någon jacka, men det behövdes inte, för att det låg kvar så länge. Men jag gillar känslan av nystart. Jag gillar känslan av att det kommer en ny cykel där det mesta byts ut. För att vid årsskiftet, då är det nästan som att det är egentligen bara ett år som byts ut, årtalet, och såklart då från december till januari. Men det är samma väder och man går i samma klass i skolan. Det är så mycket som är samma, men det sker fler brytningar, fler justeringar och skiftningar från sommar till höst i just där brytningen in i september. Och det gillar jag. Jag kommer ihåg att jag längtade efter att få nya klasskamrater, och jag minns att man ofta bytte jobb. Då gjorde man det liksom. Man sa upp sig innan sommaren, och sen hade man uppsägningstid kombinerad med semester, och sen kommer liksom massa grejer nytt. Så jag går in i mitt nya år om ungefär 3 veckor. Jag ser med stor förhoppning, och jag tänker också att nu ska vi liksom bryta den här pandemiskiten, och att det faktiskt blir som en helt ny era för väldigt många av oss, inklusive, halleluja, springa lopp, inklusive komma in på gymmet, inte behöva vara rädd för att vara på gym, kunna träffa människor. Jag knyter min näve och liksom, nu händer det.
Vet du vad jag tror? Jag tror att nyåret, där mellan december och januari, det är bara påhittat för att vi som har vinter då ska få någonting att se fram emot. Annars så skulle vi inte ta oss igenom vintern. Jag tror att vi behöver det för att så här, nystart, nu börjar något nytt. Att man verkligen får göra punkt på något svart, att det är mörkt, kallt, regnigt, dåligt väder. Och så, trots att det är precis samma sak när man går in i januari och förmodligen lite värre, så blir det ändå som att nu fick vi en ny start. Det var smart påhittat av den som kom på det. För att vi ska överleva vintern helt enkelt. Men jag håller med dig. När man går in i hösten så är det ju ett väldigt bryt. Det har någonting att göra med att luften blir liksom kallare, högre, lättare att andas. Jag har ju alltid älskat hösten, fast jag skojar lite grann om min höstångest. För nu för tiden älskar jag sommaren ännu mer. Men jag tycker faktiskt väldigt mycket om hösten. Jag tycker om färgerna, jag tycker om att luften är så där hög och klar och sval, tycker jag om. Älskar att träna på hösten. Det är det bästa som finns. Det är allra bästa förutsättningarna på hösten. Höstsol, det finns väl inget vackrare än höstsol. Alltså hösten är kanon på många, många sätt. Det enda som är dåligt med hösten, det är att det blir mörkare för varje dag och går mot vinter. För det tycker jag inte alls om. Men annars så är ju hösten väldigt härlig. Och det som jag tycker är väldigt kul den här hösten, det är att nu är återkomsten här för något som väldigt många har längtat efter. inklusive jag, fast jag inte just nu kan springa, nämligen fysiska lopp. Vi har pratat ganska mycket i träningspodden om digitala lopp, och det har ju varit en jättebra lösning i den här pandemitiden, absolut. Men ingen kan ju påstå att det är samma sak som att springa ett fysiskt lopp. Alltså känslan av att göra det i grupp med andra människor, masspsykosen som jag älskar så mycket, kanske blir påhejad av publik, de här vätskekontrollerna, spänningen innan man anmäler sig, man gör ett träningsprogram kvällen innan, man är jättenervös, man kolhydratladdar, man vaknar tidigt på morgonen, kanske dålig i magen för att man är så nervös, måste gå på toa 100 gånger innan starten, man står där i startfållan och har adrenalinet som bara pumpar i kroppen, och så går startsignalen och så bara rusar man iväg som en galopphäst ur follan, och bara få uppleva det där tillsammans med så många andra, och känslan när man kommer i mål och är svintrött, har ont överallt och ändå lyckan när man springer över mållinjen. Tänk det där, Lovisa, det är tillbaka nu i höst.
Jag ligger här i min bikini och jag har rysningar över hela kroppen.
Ja, men du kan du inte känna den där känslan?
Nej, men det är alltså fantastiskt. Och jag tänk, jag ska till och med ha en nummerlapp på mig. Jag har liksom redan anmält mig, betalat in anmälningsavgiften, så jag är en av dem som ska få göra det här.
Ja, det är helt fantastiskt. Jag är så avundsjuk, och jag vill bara uppmana alla som kan springa just nu att anmäla sig till ett lopp, vilket lopp som helst, bara för att få känna det här igen, få känna någonting igen. För fan vad underbart. Jag har ju suttit och bläddrat lite grann i olika såna här loppkalendrar, för att jag är så sugen på att springa lopp själv, så jag sitter liksom och drömmer om att få springa olika lopp, och så har jag hittat några lopp som jag blir lite extra sugen på. Det här loppet, Lovisa, det här låter så otroligt kul. För jag gillade ju verkligen att springa Tjurhuset. Jag tyckte det var så kul. Då hittade jag ett lopp här i Rödeby i Blekinge. Och vet vad loppet heter? Det heter Mardrömmen. Bara det tyckte jag var så underbart. Och då står det så här: utmana dig själv på denna tuffa terrängbana. Det blir upp och ner, blött och smutsigt. Du får bestiga Rödebybacken, kämpa igenom kärr och träsk, stock och sten. Vi utlovar en jobbig men rolig bana. Det tyckte jag lät skitkul. Och det är lördag den 28 augusti. Det är tydligen för både barn och vuxna. Så det verkar ju skitskoj, det kan jag ju då rekommendera. Sen undrar jag, kan det här verkligen stämma? Kan det vara så att Göteborg maraton och Stockholm maraton ligger på samma dag?
Göteborgsvarvet menar du? Halvmaran?
Nej, här är något som heter Göteborg maraton.
Ja, men just det. Innan Helsingborg maraton startade så var ju Göteborg maraton Sveriges näst största mara.
Ja, den verkar som att den är tillbaka nu.
Och bara liksom gasade in sig. Men jag tror, om jag inte minns fel, så har Göteborg maraton alltid legat i andra halvan av loppsäsongen. Och nu har ju Stockholm maraton flyttat till hösten. Vilket datum går Stockholm maraton i år, och du som har koll?
Ja, nu har jag kollat här, och som jag förstår det så går både Stockholm maraton och Göteborg maraton den 9 oktober. Och det betyder ju att det blir väldigt många springande människor förhoppningsvis i Sverige just den 9 oktober. Men då kan man ju välja. Då kan man ju springa där man är helt enkelt. Eller om man vill spajsa till det lite så kan man ju byta stad. Om man bor i Stockholm, varför då inte springa Göteborg maraton? Det kan väl vara någonting. Så att den 9 oktober, det ska man satsa på om man är maratonlöpare i Sverige helt enkelt. Sen är det ju väldigt kul att Tjejmilen också förmodligen kommer att avgöras fysiskt. Och det är ju då den 4 september. Om jag har hittat rätt. Tjejmilen i Stockholm i alla fall. Sen finns det väl kanske fler tjejmiler, eller?
Nej, Vårruset är ju det som normalt sett är en
Vårruset
turné.
Är ju det som är turné. Ja. Just det, Tjejmilen är i Stockholm.
Och då, och det krockar, och det har det ju alltid gjort, vilket har varit mitt stora gissel. Tjejmilen och Helsingborg maraton vill alltid köra den första lördagen i september. Ja. Så de kommer att krocka. Så antingen så går man på 10 kilometer runt Djurgården, eller så får man ta någon av Helsingborg maraton sträckorna, för där finns det också flera stycken plus stafett på västra delen av Sverige, sydvästra, nere i Helsingborg. Ja. Det är ju en späckad lopphelg.
Ja, det är en späckad lopphöst känns det som. Det känns som att många lopp har liksom fått flytta till hösten. Så det blir dubbelt så många lopp. Sen verkar det ju tyvärr som att midnadsloppet blir digitalt i år. Men det kan man då säkert fortfarande anmäla sig till, trots att det är 14 augusti, det vill säga lördag om drygt en vecka. Så det kan ni ju titta på om ni är sugna att springa. Och sen vill man ha en riktig utmaning, om det nu inte är fullt med reservation för detta, ja men då är det ju Ultravasan som man ska göra. Ultravasan i Dalarna 21 augusti. Och som tur är, man behöver inte springa 9 mil som vissa dårar ger sig på. Man kan också springa typ ett maraton, 45 kilometer. Så att det är ju några av de loppen som jag har hittat som jag tyckte lät lite spännande här i den närmsta framtiden.
Åh, det här är ju så roligt. Jag har några kompisar som faktiskt redan har kommit igång, och de kom igång typ i mitten av sommaren med lopp. Och en av dem, det är Helena Olmås, som vi har pratat om i Träningspodden flera gånger tidigare. Nu var det ett tag sedan, och då hade vi henne på tapeten därför att hon gjorde den här enormt ascoola vandringen rakt över Nya Zeeland. Kommer du ihåg att vi pratade om det?
Ja, just det. Supercoolt.
Ja, och du, då hade vi väl båda sett Reese Witherspoons film där hon gick igenom USA.
Åh, älskar den filmen. Ah. Mm.
Men hon har varit på Island och sprungit en ultra. Jag tror att det var 50 kilometer ish. Men när hon la upp den här klassiska förberedelsebilden med sin löpartröja, nummerlappen, klockan och så shortsen och så strumporna och skorna, så det ser ut som att det är typ ett lik som ligger på hotellsängen. En klassisk loppförberedelsebild. Jag älskar ju att ta sådana bilder. Då höll jag på att börja grina. Så att jag har några kompisar som redan är igång, och jag hoppas att jag ska få se fler sådana bilder. Det är mina favobilder. Det här preppen kvällen innan ett lopp, oavsett om man springer på hemmaplan eller bortaplan. Men att det är så många timmar av förberedelser. Man kan spontant springa, man kommer på morgonen. Åh gud, idag är det ju Svartåloppet i Örebro eller vad det nu är. Man kan haffa det också, men det här med att man får några dagar på sig att preppa upp sig.
Ja, men det där har ju någonting. Det där är ju kanske det allra bästa. Dels, jag brukar ju alltid bara resa iväg för att springa lopp, för jag tycker att det är en härlig del av loppupplevelsen, att man får resa någonstans till en ny plats man kanske inte har varit på innan och se ett nytt ställe och liksom upptäcka under loppets gång, tycker jag är väldigt kul. Och då packar man ju redan på hemmaplan, men just det där att förbereda allting hemma redan, vad man ska ha med sig till loppet, vad man ska ha på sig på loppet. Sen när man kommer fram så är det ändå alltid någonting som man har glömt som man behöver köpa till. Jag älskar ju att gå på sådana här loppmässor. Du vet, det bara är en massa utställare som säljer massa träningsgrejer, löpargrejer. Man kan köpa lopptröjor, muggar, man kan köpa nya strumpor, man kan köpa allt det senaste av vad man nu ska äta under loppet och så vidare. Jag tycker att det är så himla kul. Det är stor del av att springa lopp, det där för mig. Och sen som du säger, kvällen innan. För ofta så är det ju tidig start om man springer i alla fall maraton och långa lopp. Så ska man upp väldigt, väldigt tidigt. Så man måste lägga fram allting innan på kvällen. Lägga fram alla kläder exakt. Alltså även trosor lägger jag fram. Och strumpor och allting. Jag lägger fram mitt lilla vätskebälte. Och alla saker som ska vara med i det. Och det är Treo och det är Alvedon. Det vet ni som har följt mig när jag har sprungit lopp. Och det är mina torkade aprikoser som alltid måste med. Tuggummi. Ja, men det är alla de här små grejerna. Man ser till att man har laddat klockan. Man ser till att man har laddat mobilen. Man har plockat fram en bra spellista. Alltså, det är så kul att bara lägga fram allt det där och känna så här, nej men nu är jag redo. Just ja, det här får man inte glömma. Man nålar alltid fast nummerlappen kvällen innan. För det vill man inte stå med på morgonen om man är stressad. För det blir alltid tokigt då. Alltså, jag nålar ju om den 1000 gånger. Och det vill man inte göra på morgonen. Alltså, det här, jag känner pirret i min kropp nu redan. Det här kvällen innan pirret när man ska springa lopp. Åh, vad kul!
Vi kör det starkaste lobbyarbetet för svenska löparlopp. Jag borde få provision på det här.
Ja, från vem? Alla lopp i hela Sverige då. Men, nej, men jag tror att vi kan ju inte vara de enda som har längtat otroligt mycket efter att få springa lopp. Även om man springer lopp för att det är en social grej eller om man vill utmana sig själv och sätta pers eller om man vill tävla. Jag tror att alla som springer lopp får ju den här pirrkänslan i kroppen. Och det är ju den man vill ha. Det är ju det man tränar för, att få känna det där pirret liksom.
Men jag såg en start från ett bergsmaraton, typ att det var någon sån typ av bergsultra som var någonstans nere i Europa nu mitt under sommaren. Och då var det såklart begränsat antal som skulle få vara med. Inte bara begränsat då för att det ska vara jättelång sträcka och därför kan typ de flesta inte vara med, utan även så här, men det finns bara ett visst antal platser och det är inte 20 000 som står på startlinjen. Och alla startande, det här var ju supertidigt, solen hade knappt gått upp över bergen, och alla startande har munskydd på sig. Och jag tycker att det ger ju mig en obehagskänsla. Sen förstår jag att det är säkert någon regel i att så här, när du har kommit 500 meter ut från startområdet på banan, då får du ta av dig ditt munskydd och sådär. Men jag skulle ju inte känna mig personligen bekväm med att springa lopp med munskydd och vad det signalerar och hur det känns. Och så att jag hoppas ju att restriktionerna ska vara så pass fria att det faktiskt går att embracea hela paketet. Att inte behöva känna sig... Precis som när vi har tittat på film och serier och vi reagerar på att människor kramas eller att de inte tvättar händerna. Eller, det finns ju massa grejer. Jag brukar också tänka så här, undrar om det här är inspelat under eller innan corona och liknande. Men jag vill ju liksom sudda ut väldigt många delar av det förändrade beteendet. Det här, men det är klart att det är för vissa asnice att hålla distans och inte behöva skaka hand, eller ännu värre det här man ska krama någon som man inte känner. Men vissa grejer vill man ju bara glömma bort. Som man ska tänka liksom att nej, men det där har aldrig funnits. Det är, så, nu är det borta. Det vanliga klassiska träningslivet, det ser jag fram emot.
Mm. Jag håller verkligen med. Det känns som, för mig kommer hösten att bli... Den kommer nog förhoppningsvis, om min trasiga kropp klarar av det, så blir det mycket basket för mig i höst. Vi har ju längtat också nu. Vi har ju inte fått spela matcher sedan oktober förra året. För vi fick ju börja säsongen förra hösten, vilket var nästan ännu mer snopet när allt bara stängdes ner igen. För då hade vi liksom fått smak på det, vi hade fått känna på det lite grann. Och så var det bara över och sen har vi inte ens fått träna. Så att jag tror att basketen kommer absolut att bli mitt främsta prio under hösten. Men också styrketräningen. Jag har börjat nu och jag har börjat med, jag kör... Än så länge så har jag kört hemma då, för att vi har lite problem med barnvakt och sådär mitt i sommaren och alla jobbar och ja, dagis är stängt och så vidare. Så jag har kört mycket hemma, men jag har ju köpt in en massa grejer som ni vet under pandemin. Så det är ju hantlar och det är kettlebells och det är band och det är minigym och det är fan och hans moster, höll jag på att säga. Så jag kör lite varje dag och... Jag tänker se, vad blir det av det? För du vet, jag fick ju knärehab som jag skulle göra varje dag. Så tänkte jag, men lägger bara på några övningar som jag kör varje dag. Kommer det att hända någonting då? Kommer jag att märka någon skillnad då? Jag hoppas det. Och så fick vi något utskick från Kungsholmen Basket. Det var säkert främst riktat till de yngre spelarna i Kungsholmen Basket. Men ändå, att så här... När du borstar tänderna, gör varje kväll så här många knäböj och så här många tåhävningar, så kommer du vara en bättre basketspelare när säsongen börjar. Så tänkte jag så här, det är väl ändå de små grejerna som man faktiskt gör regelbundet som gör skillnad. Snarare det än att jag pang på går och tränar på gymmet 3 gånger i veckan i 3 veckor och sen bara inte orkar hålla i det. Det kommer ju inte att räcka en hel säsong. Men om jag börjar nu med min uppbyggning på försäsongen, så kanske min kropp är verkligen laddad för hösten. Och då ska jag. Nu har jag bestämt mig, Lovisa. Jag tror att jag kommer börja gå till PT igen i höst.
Åh, det bästa som finns.
Ja, jag tror att jag ska unna mig det. Jag har ju varit väldigt sådär, jag kan det där själv. Jag klarar av att göra träningsprogram själv. Men jag tror att jag behöver bara lite nytt. Jag tror att det är det. Jag behöver något nytt nu i mitt träningsliv. Och det kan ju vara ganska kul att prata om i träningspodden också, tänker jag. Att man får ett program. Och jag har ju sett dig också när du har börjat gå till PT. Att du upplevde att det var lite grann som en nytändning, att det blev något annat när det var någon annan som sa till dig vad du skulle göra och hade ansvar för din träningsplan, eller hur?
Det är samma känsla som att boka in ett bankmöte, ett personligt bankmöte, och sätta sig ner och gå igenom. Att ordna upp saker, det är ju en fantastisk känsla. Eller att sitta i utvecklingssamtal med barnen och deras lärare. Att så här, lägga korten på bordet, så här har det känts innan, det här behöver vi jobba med framöver, hur ska vi göra si, hur ska vi göra så. Men det här med att sätta ner foten, sätta ner rumpan och liksom titta på saker och gå igenom, det gillar jag. Alltså det här med att sortera och att prioritera och också gradera. För jag tänkt på det. Alltså, skulle du fråga 2000 människor på stan, så skulle du fråga så här, ja, men, om du skulle börja träna, vilka tre grejer skulle du vilja fokusera på mest? Gör någon så här priolista. Det här jobbar jag jättemycket med, att så här, hur människor behöver sålla ut. Och då är det så här klassiska: bli starkare, få bättre flås, äta bättre. Det är ju liksom de tre klassiska på högst upp på priolistan. Men för de allra flesta så är det för omfattande. Alltså det är för stort. Och att det här med att smalna av och liksom konkretisera och bli mer specifik. Inte som att man måste säga så här, men bli starkare i knäböj med skivstång. Det är inte så specifikt man behöver bli, men man kan åtminstone bli mer specifik, som i att som många som tränar hemma och så har de en kettlebell och sen är den kettlebellen för tung. Mm. Då, ja, men bli starkare, då kan man säga, ja, känna mig bekväm med min hemma kettlebell. Att den, jag ska bli så pass stark att jag faktiskt kan göra de flesta övningar med min kettlebell. Eller få bättre flås. Ja, men om du sätter en person på att göra 30 burpees, alltså, det spelar ingen roll hur bra flås personen har. Den kommer ändå tycka att det är asjobbigt. Alltså 30 burpees på raken, det är liksom, det är inte riktigt ett värdemätare för att ha bra flås. Bättre flås på vilket sätt? Ja, men kunna springa 5 kilometer. Eller kunna vara med på ett löppass i en grupp och känna att man har koll på läget, på gänget, inte behöver vara rädd för att man efter första intervallen inte kommer orka och behöva gå hem och stå och vänta på alla när de kommer tillbaka efter 45 minuter. Eller äta bättre. Ja, men äta bättre på vilket sätt? Titta på, ja, men du äter hyfsat bra. Du kanske bara behöver styra upp dina frukostar lite grann så att du får i dig mer fiber eller får en ökad mättnadskänsla. Eller ja, middagarna skulle vi kunna justera lite grann. Men att man vågar pinpointa lite mer. Vi pratar mycket om pensionsspar och att liksom tänka långsiktigt, lite sparande ekonomiskt sett. Att man behöver konkretisera. Ja, men det är 200 kronor som jag ska spara varje månad. Inte bara, jag ska spara mer. Alldeles för abstrakt för att det ska bli av på riktigt. Mm. Så jag tänker, Jessica, i ditt fall, ja, men om du ska sitta ner med en PT, men vad skulle du då säga så här, det här är det som jag vill prioritera mest? För en PT kan ju leverera i princip vad som helst. En PT är väldigt kreativ och har bra självförtroende.
Ja, precis. Nej, men vet du, jag tror att jag skulle säga då att jag behöver bygga en starkare kropp. För att just klara av att till exempel spela basket, spela paddel. Att vara aktiv på det sättet som jag vill kunna vara aktiv på. Och då är det så tråkigt, som att jag måste bygga en starkare kropp. Och jag tror att jag kanske framförallt måste fokusera på underkroppen, på benen. För det är ju där jag har problem. Och det här är roligt, för att jag har ju alltid, du vet, haft så lätt för att träna ben, och alltid, jag har alltid varit så här, jag är stark i benen, jag behöver inte lägga så mycket fokus på dem, för jag har det naturligt. Och nu är det precis som att det har snurrat och vänt på något sätt. Att nu har jag bara problem med benen, kanske för att jag liksom har skitit lite grann och tränar dem för att jag har haft så mycket gratis där. Så att jag tror att det kommer att bli det jag kommer att säga när jag har ett första möte med en PT. Att jag behöver bli stark för att min kropp ska klara ganska tung belastning och inte gå sönder helt enkelt. Det blir nog första steget. Men sen längs vägen kanske jag sätter andra mål. Jag vet inte.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Vi är denna vecka sponsrade av våra gamla vänner på Lifesum, som ju är en app som lär användarna att äta rätt och smart. Den gör det helt enkelt lättare för användarna att nå sina olika mål.
Ja, det är ju en app som har funnits med ett bra tag. De har ju faktiskt haft 60 miljoner användare sedan starten. Och det är en app som har hjälpt många att skapa hälsosammare vanor. Inte minst när det gäller information om vad olika maträtter och råvaror har för näringsinnehåll. Så att man alltid ser att man får i sig rätt mängd näring, energi, lika delar protein, kolhydrater, fett och så vidare.
Ja, och sommaren närmar sig och då vet jag att det är många som börjar tänka till lite extra på sin kost och träning. Och här kan Lifesum verkligen hjälpa till som ett stöd.
Ja, precis. Jag har använt det till och från i olika perioder av livet. Och det är ju inte bara för dem som vill gå ner i vikt, utan man kan också använda appen om man vill gå upp i vikt. Till exempel man vill bygga lite mer muskler, man kanske tränar lite extra inför sommarens springlopp, eller så vill man bara äta lite bättre och få mer koll på att man får i sig den näringen man ska.
Ja, och många av våra lyssnare gillar ju att träna mycket och för dem så är Lifesum ett jättebra stöd för att se till att man äter rätt utifrån den träningsvolym som man ligger på. Och därför så vill jag gärna säga att Lifesum är lite av en utbildningsapp kan man säga. Mm. Att man kan se det som ett stöd för att skapa en liksom, långsiktigt hållbar hälsa och livsstil.
Ja men precis, och bara en sån enkel grej som att den påminner en om att man ska dricka tillräckligt mycket vatten om dagen. Man måste liksom kryssa i varje glas vatten man dricker så att man ser att man får i sig tillräckligt med vätska. Det gillar jag verkligen. Lifesum är gratis att ladda ner på App Store eller Google Play, men om man vill ha full access till alla otaliga möjligheter och funktioner som finns i appen, då behöver man Lifesum Premium. Då kan man till exempel få personliga måltidsplaner, en stor receptbank och så vidare.
Och vi tycker att ni lyssnare ska testa Lifesum. Just nu så har vi ett riktigt bra erbjudande. Träningspoddens lyssnare får 55% rabatt på Lifesum Premium. Och mer info om det här hittar du om du klickar på länken i veckans avsnittsbeskrivning.
En riktigt bra rabatt. Vi säger stort tack till Lifesum.
Tack!
När jag inledningsvis så här började leka med tanken på att jag skulle skaffa mig en egen coach, inte bara vara coach till alla andra, för jag upplevde ju att det inte räckte till mig själv. Jag gjorde svinroliga, jätteeffektiva program. Jag la enormt mycket energi och kraft och fokus på andras träning. Att det som spillde över på mig, det var kreativiteten. Men jag mäktade inte med att ha mitt individuella fokus. Så det var ju min sån här stora grej. Så här, men att jag skulle vilja att någon behandlade mig så som jag behandlar andra. Det var en sån här en känsla. Och om det är så här bra det funkar för människor att följa ett program, då vill jag också göra det. Men jag vill inte ha mitt eget program. Alltså, jag vill inte följa ett program som jag själv har gjort när det handlar om styrketräning. För löpningen, där har ju jag, och det tror jag du också känner igen, mycket, mycket lättare att följa, att sätta ihop programmet och att sen följa det. Men som i styrketräningen, där har jag liksom, där gillar jag och behöver att någon annan hela tiden kommer med inspel. För att jag upplever att det är så mycket mer komplext. Särskilt det här med att hålla sig smärtfri över längre tid.
Ja, men vet du vad? Jag håller verkligen, verkligen med dig. Löpningen är mycket enklare. Och jag ska säga vad som fick mig verkligen att bestämma mig nu. Det var när jag var hos min syrra på landet. Och vi spelade lite basket och körde lite 2 mot 2. Och min syrra har ju varit väldigt otränad. Hon har ju aldrig tränat förut egentligen. Eller sen hon slutade spela basket har hon varit väldigt dålig på att träna och röra på sig överhuvudtaget. Och sen började hon ju träna med samma PT som du har. Och började köra ganska mycket. Först en gång i veckan och sen 2 gånger i veckan. Och så skaffade hon ett eget gym och fortsatte köra på hans program själv. Och sådär och har gjort det och hållit i det. Och sen när vi spelade basket nu och jag skulle hålla henne. Då upptäckte jag att hon knuffade undan mig som att jag var en liten fjäder. Och jag tänkte, vad är det som händer här? Jag fattar ingenting. Jag bara, nej men jag är ju starkare än min syrra. Jag har alltid varit starkare än min syrra i vuxen ålder. Fast hon är längre än jag och större än jag. Men jag har alltid varit starkare. Och nu bara puffar hon undan mig. Som att jag väger 30 kilo. Bara, pjuff! Jag bara flög. Jag bara, vad håller du på med? Hon bara, vadå? Jag sätter hårt mot hårt. Jag bara, va? Men var kom det här ifrån? När blev du Superman liksom? Och då tänkte jag så här, hon har verkligen fått de här resultaten sen hon började gå till PT. Då måste jag också kunna få det. Och jag kände så där stark vill jag också vara. Jag vill också kunna knuffa undan folk som att de väger 30 kilo. Bara genom att liksom sätta dit min kropp. För det var ju det hon gjorde, det var inget fult. Utan hon bara tryckte till mig med kroppen. Och hon var så stark i hela kroppen att jag hade inget att sätta emot. Och jag tycker ändå att jag är ganska vältränad. Och där, det var som en ögonöppnare för mig. Jag tänkte så här, nej nu. Det där var droppen. Nu är det dags för PT. Och så är det med det.
Jag satt i halsen när jag skrattar. Det är lite så här, här står jag och duger, tänker hon.
Ja, eller hur?
Det räcker med att jag bara står här så flyger Jessica.
Men det var kul för att jag märkte att det hände något hos henne också. Att hon plötsligt fattade, du vet, ibland kan träning vara ganska abstrakt. Att man inte själv förstår vad den gör eller att man får resultat och det är jättesvårt att mäta. Men jag märkte på henne att hon där och då insåg så här, shit, jag har blivit jävligt stark. All den här träningen, den har gett resultat. Det var som att det gick upp för henne där. Ja, det var, vi båda två fick en chock, tror jag.
Åt olika håll. Är ju också rolig, därför att hon kör ju i mina ögon den här extremt osexiga, hardkoriga, trösklande träningen i en lada, i ett stall. Alltså, ja. Det är ju så oflådigt. Och det är så långt ifrån sociala medier och att få hejarop och ryggdunk Så det finns ju inte. Hon är i sitt stall och håller på med sina hantlar och sin stång och gummiband. Det är ju för mig jättehäftigt. Jag blir ju så imponerad av den typen av inställning.
Ja, och hon är fruktansvärt målmedveten. Hon gör sina, tragglar på med sina tråkiga övningar. Du vet, jag tränade med henne någon gång. Jag tyckte inte det var skitkul att köra hennes träningsprogram. Men hon bara kör på med det. Det är de här övningarna idag. Och så bara tröskar hon. Hon har aldrig lagt ut en enda bild på sociala medier. Hon är inte intresserad av den bekräftelsen överhuvudtaget. Vilket också är intressant, för att då kommer ju drivkraften någon annanstans ifrån. Det handlar inte om att andra ska säga till henne så här, wow, vilka stora muskler du har fått, eller vad smal du har blivit, eller du vet, utan hennes drivkraft kommer från någon annanstans, och jag vet inte riktigt varifrån, men det är ganska coolt.
Ja, jag tycker att det är häftigt. Men du och jag, Jessica, vi pratar ju ofta i träningspodden om vikten av kontinuitet, och vi har ju verkligen slagit fast att run streak, om det är någonting som det fokuserar på, så är det ju att göra någonting regelbundet över en längre tid. Inte hur långt man springer eller hur snabbt man springer eller vilken pulszon man ligger i, utan man gör det ofta under väldigt lång tid. Och jag har tänkt ganska mycket på det här med när vi hela tiden lyfter fram kontinuitet och frekvens. Alltså när vi ber en person beskriva sin träning, så börjar den ofta med att säga att den gör någonting 2 gånger i veckan eller 3 gånger i veckan. Och sen så börjar man specificera lite mer så här. Ja, men jag styrketränar 2 gånger i veckan och så springer jag ett långpass 1 gång i veckan. Och sen börjar man kanske komma närmare till att det är måndag, onsdag och lördag, eller... För vi vet ju att vi vill ju ofta starta träningsveckan på en måndag. Måndag, torsdag, söndag och så vidare. Men det jag har tänkt på, just där med hur man planerar sin träning och vilka parametrar man tar hänsyn till. Att istället, om man nu är en sån som hela tiden ramlar ur sina träningsrutiner. Man kanske är i mitten av augusti jättetaggad på en ny träningshöst, och så drar man igång ett träningsprogram eller bara improviserar sina pass helt hejsan hoppsan. Vilken maskin är ledig på gymmet, eller ut och springer på trottoaren, och så hittar man en slinga som går till höger, och så springer man lite där och sen lite här, och så är man klar. Men att man inte får till den här kontinuiteten, det är att istället för att fokusera på hur många gånger i veckan kan jag träna, fundera över hur mycket tid kan jag avsätta varje vecka. För alltså att man istället funderar över hur många timmar eller minuter, beroende på då kanske vilket som är lättast att uttrycka det, hur stor dos det blir. Men hur många timmar kan jag avsätta per vecka? Det kanske är så att man inser att ja, men av hela min, om vi nu ska räkna ihop 24 timmar gånger 7, och så tar vi bort tid för sömn, och sen tar vi bort tid för arbete, och sen tar vi kanske bort tid för att handla eller städa hemma, alla de här vardagssysslorna, social tid med barnen. Och så inser man att det kanske finns 6 eller 7 timmar, inklusive transport till och från det som man ska träna. Man kanske ska ta sig, som du, till en baskethall, en basketplan, eller man kanske ska ta sig tillbaka till gymmet, eller så har man varit på gymmet under hela perioden för att man har en sån gymmiljö där inte corona är ett stort problem. Men att fundera, okej, hur mycket tid kan jag avsätta, och sen börja fördela ut det över veckan. För det kanske visar sig, och det här tror jag är en relevant poäng, det kanske visar sig att man faktiskt på lördag förmiddag eller kanske söndag morgon har 90 minuter att avsätta till träning. Man kanske kan lägga en 20 minutare på måndag kväll. På onsdag lunch, då kanske man har 30 minuter. Och att man inte alltid måste tänka att det här, att det ska vara 3 gånger i veckan, Det ska vara en timme per gång, annars är det inte värt att byta om. Det måste vara på gymmet och det är ingen idé att jag åker dit om jag ändå bara hinner göra två övningar. Utan att det får vara så där ojämnt disponerat. Och jag tror att många som ska gå in i sitt första prestationsinriktade löpprogram, de möter ju där att faktiskt ett pass kan vara 30 minuter och ett pass kan vara 90 minuter. Och att man då måste liksom planera in när kan jag vara borta 90 minuter utan att behöva hålla koll på mobilen för att rodda saker. Det är därför du och jag ofta säger att transportlöpning är så bra, för då kan man slå ihop transport och löpning så den där 90 minuteren faktiskt inte blir en så där enormt hög tröskel. Men samma sak i styrketräningen. Det kanske är så att det passar jättebra att göra tre övningar hemma som tar 20 minuter. Och att det blir av, men att man har ett 90-minuters pass där man tar sig till gymmet för att faktiskt fokusera på de grejer som man inte kan göra hemma. Och att det inte alltid måste vara tre gånger i veckan, 45 minuter eller 60 minuter och annars är det inte värt att åka dit och så faller man ur sina rutiner. Men alltså att fokusera på hur mycket tid kan jag avsätta per vecka istället för hur många gånger i veckan ska jag träna?
Mm. Det är ju faktiskt väldigt klokt att tänka så. Då får man vända och vrida liksom på begreppet lite grann. Men det kan nog vara ganska sunt.
Ja, och det kan ju också innebära att man i slutändan faktiskt håller i tre gånger i veckan som var ens inledande mål. Men ibland är det 20 minuter och det är meningen. För det är det jag har bestämt att jag ska avsätta just den här dagen. Och ibland är det 90 minuter i form av en träningsdejt eller ett långpass där man passar på att prata av sig på telefonen. Det tycker jag är så roligt när jag möter människor som springer. Så jag ser så här att det här är långpasslöpare. De kanske har löparrygga. Man ser att det är lite liksom lägre tempo. Och sen så hör jag på långt håll så här. Då är det någon som pratar i telefonen medan de springer sitt långpass. Vilket jag är så här, åh härligt. Då tar man liksom chansen att ringa upp sitt syskon eller en förälder eller en kompis och så liksom slår man två flugor i en smäll. Men jag skulle liksom vilja att dels så är ju jag, du och jag går ju lite grann emot varandra där. Du gillar ju att sätta upp de höga träningsmålen, träna så här många gånger i veckan, så här mycket, och sen så är du alltid nöjd med om du når en del av det. Men jag är ju mer så här, sätta lite lägre mål och sen nå dem och känna att det finns nog lite till och liksom ta klivet över. I slutändan så funkar nog båda metoder lika bra, men beroende på vad man har för personlighet, det där med att de många människor som jag möter i mitt jobb som är så här konstant kroniskt missnöjda. Alltså de når aldrig hela vägen fram. Det finns alltid lite till som de tycker att de borde ha gjort. Tränat lite hårdare. Tränat ytterligare ett pass. Jag har inte styrketränat tillräckligt mycket. Eller jag har inte sprungit tillräckligt mycket. Och att de alltid upplever att det finns en lucka till det som de förtjänar att vara nöjda med. Men att faktiskt lägga en grund som är på en lägre nivå än vad de kanske skulle vilja, men också bestämma sig för det här är jag nöjd med. Jag är nöjd med tre gånger i veckan istället för att vara missnöjd med att det inte blir fyra gånger i veckan. Och jag tror att det var det som var dina framgångsfaktorer, Jessica, i dina första maratonprogram. Alltså de här första gångerna innan du blev proffs på din egen maratonträning. Att du faktiskt blev nöjd. Du hade ett program som gjorde att du kände dig nöjd varje gång.
Exakt. Det är ju faktiskt en framgångsfaktor. För det är viktigt att göra det. Och att inte hela tiden känna att man misslyckas. Det har vi ju pratat många gånger om. Att det är... Men där, precis som du säger, vi tänker lite annorlunda där. För att jag känner ju aldrig att jag misslyckas när jag... Om jag sätter upp jättehöga träningsmål och klarar 75%, då tycker jag ju ändå att det är ganska lyckat.
Så då, ja, men det är går ju härligt!
Ja, men då känner ju inte jag så här, fan, det här var ett misslyckande. Men däremot, som när jag gjorde mina maratonprogram, de var ju faktiskt väldigt realistiska, tycker jag. Alltså, för vad jag kände att det här kommer jag att hinna med? Och då var det så noga för mig, eftersom jag speciellt i mitt första maraton inte riktigt visste hur mycket det krävdes för att göra ett maraton. Att jag inte riktigt visste om träningen skulle räcka, och därför fick verkligen söka på nätet och se hur ser ett maratonprogram ut, kolla på flera olika, hur mycket behöver jag träna, hur långt innan måste jag behöva träna, hur mycket ska jag öka i distans för varje vecka och så vidare. Då var det viktigt för mig att göra exakt punkt och pricka programmet för att inte fuska och inte klara det sen. Utan då var jag tvungen att göra ett program där jag kände att de här passen hinner jag verkligen med. Och då gör jag de passen. Och sen hinner jag ett till pass, då är det en bonus. Men de här tre passen måste jag göra varje vecka. Så att man kan ju ha lite olika tänk när man gör sitt program. Och det beror väl också lite grann på vad man är för slags person. Om man vet att man är en sån person som kanske inte alltid, men som är lite väl optimistisk när man tänker hur mycket man kommer att hinna med på en vecka. Då kanske man måste utgå från det då. Då kanske det är bra att göra lite fler pass och så känna att man hinner med 75% av dem. Men om man är en person som verkligen gör det man har bestämt sig för, då kanske det är bra att göra som jag gjorde, att man har ändå en realistisk tanke hur mycket man hinner med. Som du säger, det är nog viktigt att sätta sig ner och tänka på hur mycket tid kan jag lägga på träning i veckan? Hur mycket tid har jag? Var kan jag ta tiden ifrån? Så att man inte hittar på någon slags drömträningsprogram som det inte finns en chans att man kommer att hinna med eller klara av.
Men ja, en annan parameter som jag själv har liksom en väldigt som är relevant för mig personligen, men som jag ser hela tiden är en så här återkommande utmaning, det är den här effektivitetsoptimeringen, eller som det var någon som använde det uttryck, så här, opti-onani. Alltså att man är så enormt fokuserad på att optimera träningen och letar i så här, vad är mest effektivt? Den mest effektiva träningsmetoden, den mest effektiva dieten, den mest effektiva återhämtningen, och att man väldigt gärna dras till det här det är som det optimala tillståndet. Och jag minns när du, Jessica, gjorde liksom pratade mycket om att du alltid sprang dina långpass på löpband, så var det jättemånga som motsatte sig det och bara, ja men det är mycket mer effektivt att springa utomhus och du kan inte göra en överföring eller jämförelse mellan att springa på löpband och asfalt, för att det är mycket lättare att springa på löpband, så att det där kommer slå emot dig sen när du ska springa lopp. Och jag möter det som coach ofta i människor som tränar hemma, så kanske de har 2-5 kilos hantlar och sen har de en 12 kilos kettlebell, och de vet att det är mycket mer effektivt att träna knäböj med en stång där man kan lägga på vikter, och därför så är de i ett mentalt tillstånd där de inte gör knäböj med sin 12 kilos kettlebell, därför att det är mycket mer effektivt att göra med stång. Men de gör inte knäböj med stång för att de har inte tillgång till det. Istället för att embracea sin 12 kilos kettlebell, jobba med sin knäböj i en frontposition, att man håller klotet framför bröstet, jobba med långsamt tempo på vägen ner för att göra det tyngre, kanske är extra noga med sitt bottenläge och jobbar med rörlighet för höften, och sen ha en snygg liksom, när man trycker sig uppåt, och så istället så är man, gör man inte knäböj alls, därför att ja, men det är mycket mer effektivt att köra knäböj med stång. Men om dina långpass på löpbandet inte blir av för att det är mycket mer effektivt att springa långpass ute och de inte heller blir av, ja men då är ju den här effektivitetstanken 100% kontraproduktiv. Och jag kan som coach bli provocerad när man avstår från att göra någonting för att någonting annat är mer effektivt. Men det som är mer effektivt, det gör man ändå inte.
Mm.
Kommer du ihåg den här löpans, att det var många som tyckte att det var inte en bra väg att gå för dig?
Ja, gud ja. Jag fick ju jättemycket pekpinnar att man kunde absolut inte träna på löpband. till ett maraton. Men jag hade ju så svårt för att göra långpassen utomhus. Jag fixade inte det bara med skallen. Det var, jag behövde liksom distrahera mig med någonting annat när jag gjorde mina långpass. Alltså stå och bläddra i en tidning samtidigt eller titta på tv eller kolla på ett serieavsnitt. Eller, ja, flera blev det när man gjorde långpass. Jag fixade bara inte att göra dem ute. Och då kände jag bara att det är bättre att de blir gjorda än att jag inte gör dem överhuvudtaget. Och det funkade ju. Och det var så skönt att bara knäppa folk lite grann på näsan. Så här. Man kan visst träna huvuddelen av sin löpträning på löppass och sen eller på löpband och sen springa ett maraton. Det går, serrö. För jag har det gjort roliga, det själv.
Det roliga var också att många av dem som var kritiska mot dig, det var ju sådana som aldrig själva heller hade sprungit ett maraton.
Ja, men också det.
Det tyckte jag, då, man ska ju inte drivas av yttre motivation i första hand eller främsta rum. Men det är ju lite roligt då att bevisa för andra att det funkade ju tydligen för mig. Det här var ett bra recept för mig. Jag tänker på det som nu under sommaren, där det är såklart i mitt enormt selektiva träningsflöde när jag kollar på Facebook eller på Instagram och liknande, så att det är så himla många som lägger upp träningsbilder och liknande, så kommer det alltid kommentarer från människor som inte tränar alls, som menar på att man skulle göra på ett annat sätt. Till exempel någon dag när det var jättevarmt och så var någon som hade tränat mitt på dagen, därför att det var den enda möjligheten som gavs just den här dagen till att röra på sig, och la upp så här: idag var det svettigt, men jag och min kettlebell, vi har gjort det. Och så hade de kört något, jag tror att det var ett egen komponerat 500 pass med knäböj, det var utfall, det var roddar och så. Så var det någon som hade skrivit så här: nej usch för att träna mitt på dagen, du borde ha tränat på morgonen eller ikväll. Och så kollade in på den här personen, väldigt låg sannolikhet att den tränar själv. Och det är också så här att man går in och kritiserar någon annans träningsrutin, eller att man faktiskt måste träna när det är som varmast på dagen, när alla andra ligger i skuggan och läser en bok. Men ja, träningen blev ju i alla fall av. Och det är också så här, där med att man berättar för andra hur de borde göra det på ett mer effektivt sätt, men själv så gör man det inte överhuvudtaget.
Det är väldigt lätt att ha åsikter när man, alltså det är väldigt lätt att sitta på åskådarplats och ha åsikter, har jag märkt. Men jag tycker att det är fint ändå när man själv har en övertygelse, att man då följer det och tänker att det här, jag tror att det här kommer att funka för mig. Och jag tror att i de allra flesta fall när man är övertygad om det själv, så gör det på något sätt. Så sen vet jag inte, det passar säkert inte för alla, för att en del hatar ju också att springa på löpband, och då kan jag ju inte rekommendera till någon att göra sin loppträning på ett löpband och man hatar det, men för vissa passar det bara bättre. Jag tror faktiskt också, om jag ska vara helt ärlig, att det var mer skonsamt för mina ben att springa på löpband än att göra alla långpass utomhus, för det gjorde jag ju senare när jag sprang maraton senare, så gjorde jag ju ganska många långpass utomhus. Och det tror jag faktiskt slet mer på benen. Det här kan ju också vara en lekmannagissning. Men det kändes så i alla fall. Det kändes som att det var mindre slitage när jag sprang på löpan.
Men är inte också det där det stora gisslet med hemmaträning? Nu har ju du köpt hem... om vi går och inventerar din hemmaträningsgarderob, så har du såklart dina yogamattor, och känner jag dig rätt så är det inte bara en eller två, utan det kanske är tre.
Åh herregud, tre, Lovisa. Men säg 30 så det närmar vi oss.
Vilken är din favorit yogamatta som du kanske också tränar på? Har du några preferenser?
Ja, den måste vara lite tjockare. Jag har några som är lite tjockare. Det är för att jag har börjat ha så ont i knäna. Så att jag behöver liksom lite mer uppbullning för knäna helt enkelt. Så lite tjockare yogamatta. Och en sak som jag har blivit allergisk mot på senare tid. Förut hade jag väldigt många yogamattor som jag gled ganska mycket på. Alltså som var ganska glidiga. Men jag fixar inte det nu. Jag blir tokig. Jag bara så här, tar jag fram en av de mattorna och glömmer bort att den är glidig. Och bara så här, nej. Den här kan jag inte använda, sälj bort den. Ja, det måste vara bra grepp. Så bra grepp och lite tjockare. Inte de allra tunnaste, det funkar inte längre för mig.
Och sen om vi börjar med hantlar. Mm. Dina lättaste hantlar, vad väger de? Är de som samtränar med?
Okej, okay. Nu kommer ni att skratta åt mig. Jag har bara ett par hantlar och de väger 6 kilo.
Nej, men det är ju perfekt, Jessica.
Så jag gör allt med dem. Men vet du vad jag har rotat fram på sistone? Så har jag rotat fram ur mina träningsgömmor såna här, vad heter det, ben eller armvikter. Som man sätter på med ett kardborreband. Ja, exakt. För jag har såna som väger, de känns som de är tyngre än 1 kilo, men de väger 1 eller 1,5 tror jag.
Jessica, jag skrattar inte, därför att jag önskar mig såna.
Ja, för att det var nämligen någon som tipsade mig om att det är jättebra att göra knärehab med såna. Alltså väldigt små övningar med hjälp av att man har dem där på fötterna och bara liksom i princip ligger och sträcker ut benet lite grann. Det är svårt att förklara exakt hur jag gör. Men bara att man då aktiverar lårmusklerna. Och då kom jag på att säga, men jag har ju såna. Och nu har jag börjat använda dem till allt möjligt. Vad tänkte du använda dina till?
Nej, men det finns en jättebra höftövning som jag har snappat upp. Som ofta så gör, av praktiska skäl så gör jag den med miniband. Men man står på alla fyra och sen har man satt minibandet runt, nu ska vi se. Man sätter det under ena knät så att man liksom låser fast minibandet mot golvet. Och sen så har man det runt det andra knät. Och det andra knät, det är det som man sträcker ut bakåt. Så att man gör som bensträckning eller kickbacks. Att man liksom sträcker ut höften. Då får man motståndet från minibandet ner mot golvet. Men man kan också göra den med viktmanschetten runt foten. Så att man får belastning på höften genom att lyfta upp foten och sträcka den rakt bakåt. Som en sån här hund.
Mm, nej,
inte hund. Jo, men vad heter det? Man liksom sträcker ut den. Och så kan man ju också göra att man lyfter upp åt sidan, kissande hunden. Men det här med att man inte vill ha så tungt motstånd, för att i den övningen så vill man inte jobba med framsida lår och baksida lår, utan man vill bara jobba med de här musklerna runt höften. Och då måste man liksom hålla tillbaka sig lite grann på belastningen så att den inte blir för tung. Så därför vill jag ha viktmanschetter. Men jag hade ju inte heller så mycket val i våras när jag inte kunde hålla i någonting. Så då körde jag på gymmet, för jag var ju tvungen att vara på gym för att jag inte kunde hålla i någonting av mina hemmaträningsgrejer. Men satte jag de här viktmanschetterna runt underarmarna och så kunde jag köra armlyft åt sidan och så kunde jag göra såna små armcirklar. Alltså stå med armarna sträckta rakt ut åt sidorna och så gjorde jag 30 små cirklar framåt och sen 30 små cirklar bakåt och sen vila 10 sekunder och sen igen 3 varv. Och det var så jobbigt för axlarna och det kändes så nyttigt. Men det är klart att man kan göra det med att stå och hålla i 1 kilos hantlar, men det kändes nyttigare och lite roligare det här med att ha de här små viktmanschetterna runt underarmarna istället. Nej, men så jag, på riktigt, Jessica, nu, jag vet att du sa mig lite sådär som att det skulle vara lite skämmigt, men det där är ett otippat bra träningsredskap. Sen är jag inte så mycket för det här med att vara ute och powerwalka med viktmanschetter runt fötterna, men jag har ju svårt för viktväst också.
Jaha, varför gillar du inte det?
Jag vet inte. Jag kan tänka mig att om man som löpare inte kan springa för att man har ont någonstans och man ändå vill ha konditionsträningen, så kan det vara smart att sätta viktmanschetter runt fötterna. Men jag tror själv, jag som är min jobbigaste känsla när jag springer, det är ju att bli tung i benen. Det är ju inte som en rädsla, men det kan ju dra ner hela min upplevelse av ett löppass. Om benen känns för tunga, då kan jag få en liten sån här, en liten dipp och tappa lite grann tilltro. Och då tänker jag sådär att ha de där viktmanschetterna och vara ute och powerwalka, att det kommer ge den där tunga känslan. Men å andra sidan, om det är meningen, så varför inte? Har du gått med dem någon gång?
Ja, jag gjorde det mycket förut. Men jag har inte gjort det nu när jag har rotat fram dem igen för första gången på ganska många år. Jag funderar på att göra det. Jag använder dem till väldigt mycket olika sorters träning just nu. Så jag kommer på att det är ett bra träningsredskap. Annars får jag plocka fram mina 6 kilo och så kör jag alla övningar med dem.
Är det sand i dina manschetter?
Det vet jag faktiskt inte. Jag vet inte vad som är i dem.
Skär upp och kolla.
Det är något lite sådär mjukt. Det kanske är sand. Det kanske är det i alla sådana.
Ja, vad spännande. Ja, och sen 6 kilos hantlarna. Och vad har du sen då när du jobbar i uppåt?
Ja, men sen har jag ju då 2 kettlebells. En på 8, en på 12. Och så har jag ju mitt lilla minigym. Och så har jag ju massa gummiband och grejer. Men det räcker ganska bra faktiskt. Jag hittar hela tiden på nya övningar. Och försöker variera lite grann hur många repetitioner jag gör. För att inte kroppen då ska vänja sig vid att jag gör alltid 8 biceps curls med mina 6 kilos hantlar. Så att jag försöker att få till en bra träning här hemma ändå. Men jag tänker nu att när jag kommer till gymmet då kommer jag ändå få en ny tändning, en ny hösttändning till styrketräning. Hur många gånger har ni hört det i den här podden? Att jag ska börja styrketräna. Men nu ska jag det verkligen. Jag ska det nu, jag ska hålla i det. Så
men
det
jag tror också att 50% av träningspodden-lyssnare tänker precis som du. Så att jag tror att det är enormt skönt att höra dig säga det. Nej, men det jag skulle komma till, min poäng det här med att gå igenom vad man har för hemmaträningsgarderob, det är ju att det är inte vilka redskap du har som är nyckeln, utan det är ju att du använder dem. Och liksom ett vanligt påstående eller en fördom som många väldigt vältränade människor har, det är ju att man inte kan bli vältränad av hemmaträningsredskap. Men det man glömmer bort då, det är att de personerna som säger det själva är jättevältränade. Och alltså kan ha svårt med kroppsviktsövningar att faktiskt fortsätta utvecklas av det. Man kanske kan bibehålla en hel del under lång tid, men de kommer liksom inte, låt säga att de här väldigt vältränade människorna ändå drar en 80 kilo i marklyft, och sen så menar de på att ja, men man måste ha ett gym för att man ska liksom kunna träna för att kunna ta 85 kilo i marklyft. Men det kan bli lite sådär som jag kan tänka mycket på, det är ju att som under sommarträning till exempel, och om man som många av våra träningspodden lyssnar och även du och jag hänger mycket på sociala medier, så är det väldigt mycket bodyweight workouts. Det är väldigt mycket kroppsviktsövningar och det är väldigt mycket sätta ihop cirklar och övningar i varandra som ett supersätt, alltså ett par övningar som hänger ihop. Och väldigt ofta en hög svettfaktor, och man kanske lägger in 1 eller 2 hoppövningar för att få en riktig pulshöjning. Och den typen av träningspass kan ju ge vatten på kvarnen för de som säger då att hemmaträning inte är good enough. Mm. Därför att det som saknas, det är kanske ett syfte med passet. Det finns ju väldigt ofta så här, men inspirationspass, men det står liksom inte vad det är du ska inspireras till att utveckla. Eller när det bara blir ett mishmash av pass som bara liksom kommer i ett flöde, så finns det ingen röd tråd mellan passen. Och därför jag tycker det är så bra som du, Jessica, då, som faktiskt tar tag i rehabövningar, eller rehab som du uttalar, jag tycker det, älskar det uttalet, rehabövningar, att det är den röda tråden. Och om de övningarna alltid följs åt, så kommer det som du sen adderar, som du lägger till, att få en annan karaktär, beroende på just då de här fokusövningarna som ändå är rehabövningarna. Men att det saknas en röd tråd, det är det tydligaste som jag ser när jag tittar på, om vi säger då först 1, träningskontinuitet. Att det finns en regelbundenhet över tid, det måste vi först titta på. Finns det? Okej, hur ser den röda tråden ut? För att kunna identifiera varför får den här personen inte de träningsresultat som den vill ha. Och saknas det en röd tråd, då är det väldigt svårt att få de träningsresultat som man förväntar sig och tror att man ska få. För man ser ju hur vältränade de här människorna är som lägger ut alla de här kroppsviktspassen. Men deras kroppsviktspass är inte den röda tråden för de personerna som sen härmar och gör exakt samma pass. Det är därför det är så fint när det finns en
kontinuitet och en röd tråd under 4 veckor eller under 6 veckor, då kan man verkligen snacka om att få träningsresultat, för att man vet vad man ska titta på. Det är den röda tråden man ska följa och det är det man kan utvärdera. Så det här var lite sån här sidogrej som jag har gått och tänkt på i sommar, och alla de här bodyweight workouts som cirkulerar runt. Har du funderat på det där med att när väldigt vältränade människor gör kroppsviktspass?
Inte direkt, men kroppsviktspass är ju ändå något som jag har pysslat med i väldigt, väldigt, väldigt många år. Och som jag gillar, för att det är träning som man alltid har med sig. Du vet, jag gillar ju inte att, när man skaffar sig en massa ursäkter för att inte träna. Utan jag tycker ju att man kan alltid träna. Man behöver inte så här, men tyvärr jag har inte tillgång till mitt gym. Ja, men tyvärr, jag har inte ditten och datten. Utan man kan alltid träna. Har man med sig ett par löpardojor när man reser, kan man alltid träna. Man kan träna på hotellrummet, man kan köra med kroppsvikter, man kan sticka ut på en löprunda, hitta en parkbänk och köra lite olika övningar. Så jag tycker inte om ursäkter. Jag tycker kroppsviktträning är svinbra. Men om man ska ta sin träning ett steg extra, så är jag inte säker på att det räcker. Det är så jag tänker lite.
Vilken är din bästa röda tråd inom styrketräning eller rörlighetsträning, om vi lämnar löpningen?
Röda tråd, hur tänker du då? Alltså vad då?
Muskelkontakt eller alltså att du verkligen känner så att röda tråden som alltid som du alltid följer, det är att alltid fokusera på muskelkontakt, eller den röda tråden, det är alltid att bålen ska vara det som du fokuserar mest på tekniskt, eller det skulle kunna vara lokal trötthet i underbenen, att liksom att det finns någonting som du liksom vill följa under flera veckor på raken.
Men då skulle jag nog säga det som du sa först, nämligen muskelkontakten. För det har jag blivit väldigt mycket bättre på. Att inte bara träna utan att tänka på vad jag gör. Utan att alltid försöka fokusera på att jag får muskelkontakt, oavsett om jag har tunga vikter eller bara kroppsvikt. För att hittar man muskelkontakten, då har alltid träningen, men då får man alltid någon slags effekt av sin träning. Då har man ju faktiskt aktiverat muskeln och använt den. Så det tror jag är mitt viktigaste. Ditt då?
Ja, men gud vad fint att du säger det här. För jag har nämligen tänkt på det. Kanske sedan du var gravid med Sam. Att du där började fokusera på det. Skulle det kunna stämma?
Ja, men det kan det nog. Absolut. Att börja träna lite mer medvetet. Att se till att muskeln faktiskt är med. För det känns så onödigt annars. Man lägger så mycket tid annars på att träna och gå på gymmet och göra massa grejer och köra maskiner och sånt. Men om man inte ser till att man har muskelkontakten, då kan man lika gärna skita i det någonstans.
Ja, vad intressant. För det här har jag nämligen... jag tror jag har sett det här hos dig. För min egen del, min röda tråd, om jag skulle vara, om det är kroppsviktspass, då skulle jag säga att det handlar om men muskelkontakt, absolut, men jag tar ju chansen att jobba med rörligheten. Alltså, ska jag göra knäböj utan belastning, ja, men då är jag noggrannare med bottenläget och kanske inte går in i den bekvämaste positionen för knäböjen, utan att jag utmanar min fotledsrörlighet till exempel. Eller i armhävningar, som jag faktiskt än så länge inte har börjat med efter mina handskador, men att vara noggrannare med skulderbladspositionen för att få bottenläget och axeln i bottenläget i en bättre position. På utfall känna att jag har att jag placerar fötterna på ett bra sätt, så att höfterna får jobba med rörligheten i bottenläget. Och samma sak när jag ska köra axelpressar med gummiband, om vi lägger det i kroppsviktspassen, så att att inte krångla förbi de jobbiga lägena i axlarna. De allra flesta har ju axlar som krånglar lite grann när man sätter upp händerna över huvudet. Att det faktiskt finns ett litet knarr eller ett litet gnissel eller ett klonk eller någon passage som gör lite, lite ont. Utan att jag tvärtom så här då försöker vara noggrannare med de passagerna rörlighetsmässigt. Så då skulle jag säga att rörligheten är min röda tråd. Och jag vet att det kommer gynna mig sen när vikterna eller belastningen inte är så låg. Har jag då nött och stött och blött min rörlighet så kan jag casha hem det senare på längre sikt. Och då brukar jag tänka att det är som en investering som jag får utdelning för sen. Men jag älskar att känna muskelkontakt. Alltså jag älskar ju när det bränner och svider i musklerna. Och jag har faktiskt fått betydligt lättare att få muskelkontakt ju äldre jag blir. Ju mer muskler jag får och ju äldre jag blir, desto snabbare känner jag på ett ganska så introvert sätt att jag får muskelkontakt och inte då fokusera på hur tunga vikterna är. För det är inte när jag har som tyngst som jag känner muskelkontakt. Men också att jag måste sänka tempot. Att det inte handlar om de här högintensiva passen utan det kan gå betydligt långsammare. Alltså så långsamt att jag så här, men i princip måste sänka vikterna för att orka göra så långsamt. Men då upplever jag att jag får den här muskelkontakten som jag tror är en framgångsfaktor. Framförallt för många kvinnor som vill bli starkare eller bygga muskelmassa. Det är därför gummiband är så bra för överkroppen, tänker jag. Mm. Att man faktiskt hinner känna muskelkontakt. Får det bli dagens tips från veckans avsnitt av Träningspodden?
Ja, verkligen. Här fick ni ju en hel del att gå hem och fundera på och liksom ta mer in i höstträningen när ni nu väljer att sätta igång med den eller om den redan har börjat för vissa. Men det kan vara bra att någon gång om året verkligen reflektera över vad det är man håller på med. Så det var väl ett jättebra tips, Lovisa.
Och du och jag, Jessica, har ju inte hittat något samlat register över höstens lopp som finns att välja mellan. Så vi vill gärna ha inspiration. Så att ni som är locals ute i landet, berätta vilka lopp som finns och som faktiskt kommer att bli av i höst för oss på Instagram eller Facebook. Så får andra också tips, för det är ju roligt om vi blir några fler.
Ja, men precis. Och om ni nu absolut inte vet vad ni ska kolla så har jag hittat några olika sidor, men det finns säkert bättre. Men jag har hittat mittlopp.se bland annat, sen har jag hittat maratongruppen.se, jag har hittat maraton.se, jogg.se. Där finns det lite olika lopp att välja mellan och har ni fler bra sidor, tipsa oss gärna. Och berätta gärna vilka lopp ni kommer att springa. Det är alltid kul att höra.
Så vi säger grattis till Jessica. Sista jobbdagarna i OS i året. Det här kvartalet. Fem år faktiskt. Som det var sen vi senast hade sommar-OS. Du har lördag och söndag imorgon alltså som kommer, men ikväll är det fredagssändning för dig, Jessica. Men sen så ska du få vara lite ledig och njuta av mig lite extra mycket och sen ska du ut och spela in ännu mera kul, inspirerande idrotts-tv med Superstars.
Ja, så är det. Mycket är det som händer just nu, men det är kul tycker vi och vi hänger vidare med er på fredagar. Tack för att ni lyssnar.
Hej då!
Puss och kram!
Träningspodden produceras av Sandström Group.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.